الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. Vi fortsätter idag inshallah att gå igenom lite grann från profeten Muhammeds karaktär sallallahu alaihi wasallam. Och i förra lektionen så nämnde vi profetens karaktär alaihi salatu wassalam som Allah ta'ala beskrev den i Koranen. Och idag tänkte vi inshallah ta'ala börja att nämna profetens karaktär alaihi salatu wassalam så som den beskrevs av sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Och det här är ett stort ämne, och som jag sa tidigare så nämner vi generellt gärna lite grann av all den kunskap som nämns i detta ämne. Till exempel idag hade jag tänkt prata om profetens a.s. generositet, hans ödmjukhet och hans barmhärtighet. Men sen när jag började läsa om ödmjukheten så blev det så mycket att det räcker för en hel föreläsning. Och inte ens allting vi kommer att nämna. Så det är inshallah dagens ämne. Vi kommer att tala om profetens ödmjukhet sallallahu alaihi wasallam. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är den bästa människan som har gått på jorden. Han hade den högsta och bästa av karaktär till och med innan det att han blev profet. Man hade honom som exempel och förebild vad gäller god karaktär innan han var profet. Och efter det att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom en risala, budskapet, så fullbordades hans karaktär och blev den mest perfekta karaktären som någon människa någonsin har haft. Som profeten alaihissalatu wassalam, han sa innama bu'ithtu li utammim makarim al-akhlaq. Allah sände mig för att fullborda den goda karaktären. Och profeten Muhammad alaihissalatu wassalam, som hade den bästa karaktären, som sahaba sa radiyallahu anhum, kana ahsanu nasi wajhan, han var den vackraste av människor och han var den som hade den bästa karaktären salawatullahi wa salamu alayhi. Sahaba radiyallahu anhum, som var beredda att uppoffra allting de hade och att kämpa med allt de hade för att sprida denna religion och att bevara denna religion. Sahaba radiyallahu anhum har berättat vidare det de såg från profeten Muhammeds karaktär salawatullahi wa salamu alayhi. Tills det att det nådde oss, det skrevs ner och dessa vackra hadither har nått till oss för att de ska vara som en förebild för oss muslimer. Och de lärde brukar definiera sunnah eller al-hadith med det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt. Aqwalihi. Det han har gjort. Af'alihi. Och det han har godkänt. Och hans yttre och inre beskrivning. Al-khalq wal-khulq. Hans yttre utseende och hans inre karaktär då. Så det här är sunnah. Det som berättas från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att han har sagt eller gjort eller godkänt. Eller hur han såg ut. Eller hur han var i sin karaktär. Och idag tänkte vi då inshallah ta'ala tala om profetens ödmjukhet sallallahu alaihi wasallam. Och ödmjukhet är att tawadu' på arabiska. Och det är motsatsen till ett kibr som är högmod. Och vi kommer inshallah att avsluta lektionen med att nämna lite hadither om ödmjukhet och högmod. Och vi sa ju i förra lektionen att allt det som vi pratar om är generellt. Att det som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har gjort är en förebild eller ett exempel för oss. Han är våran förebild. Vi ska försöka vara som honom. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنٌ. Ni har sannoliken ett gott exempel i Allahs sändebud. Så låt dagens lektion och de exempel som kommer nämnas vara en tankeställare för oss. Så att vi inshallah ta'ala också ödmjukar oss. För som Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad säger i den här boken, att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam till den bästa av sändebud. Och sändebuden och profeterna är de bästa av människor. Så han var den bästa av de bästa. Innan islam och till och med efter islam. Allah subhanahu wa ta'ala särskilde honom med många unika egenskaper. Han gjorde honom till den bästa av ulul azm. Den bästa av profeter och sändebud. Den sista av sändebud. sändebudens imam och ledare. Inte bara att han är profet. Han är profeternas ledare och imam. Och den sista av dem. Han är den första som kommer att komma ut från graven på domedagen. Den första som kommer att få medla inför Allah på domedagen. Den profeten alaihissalam med den största skaran följeslagare. Och dessa dygder är otroligt stora. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyama." Jag är människornas ledare eller mästare på domedagen. "Wa awwal man yanshaqu anhu al-qabr." Och jag är den första personen som graven kommer att öppna sig för på domedagen. Den första som kommer att medla och den första vars medlan kommer att accepteras. Och denna hadith finns i Muslim och i andra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam när han berättade om dessa saker så sa han efteråt wala fakhr, utan att skryta. Han berättade om sig själv att jag är människornas ledare på domedagen. Den första som graven öppnar sig för på domedagen. Den första som får gå in i paradiset på domedagen. Den första som får gå över bron på domedagen. Men han sa efteråt wala fakhr, utan att skryta. Varför? Jo, han var skyldig att berätta detta. För det fanns ingen annan som kunde berätta att profeten Muhammad a.s. var den bästa av människor. Vem annan än honom ska berätta det här för folket? Kommer det någon profet efter honom? Kommer det någon efter som ska säga ja, profeten Muhammad a.s. som levde, han var den bästa profeten? Nej. Han var den enda som hade fått denna kunskap och kunde föra den vidare till folket. Så han var tvungen att säga det. Att jag är den bästa av människor. Men han avrundade med att säga utan att skryta. För om han inte sa detta så skulle folk inte känna till hans sanna status. För vi muslimer måste känna till profeten Muhammeds status sallallahu alaihi wasallam och veta att han är den bästa av människor, den bästa av profeter, den sista av profeter. Så det här tyder också på hans ödmjukhet. Alayhi salatu wassalam. Ja. Vi tänkte då inshallah ta'ala berätta lite grann om profetens ödmjukhet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin." Allah azza wa jalla beordrar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att sänka sin vinge. Och det här betyder att ödmjuka sig för de troende som följer dig. Så Allah azza wa jalla beordrar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att ödmjuka sig för de troende, för muslimerna. Så om profeten Muhammad al-Islam ska ödmjuka sig för muslimerna, ska inte vi göra det? Eller ska vi vara högmodiga mot varandra? Nej, vi ska också ödmjuka oss. Om han var den bästa människan, som var bättre än alla, han ska ödmjuka sig, då måste vi också ödmjuka oss. Och vi tänkte nämna då lite exempel från Koranen och Sunna. Nah. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var inte högmodig och såg sig inte för fin för att hjälpa folk av så kallad lägre status eller samhällsklass. Utan profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade besöka de sjuka. Han besökte de sjuka från muslimernas fattiga och de svaga. Och han följde med när de hade dött och begravde dem och bad för dem när de hade dött. Och det berättas också att han brukade gå, alaihissalatu wassalam, för att hjälpa änkorna och al-masakin och att uträtta deras behov, alaihissalatu wassalam. Han brukade fråga slavar och tjänare: "Är det någonting ni behöver hjälp med?" Ja? Vem frågade han? Slavare och tjänstemän, behöver ni hjälp med någonting? Alayhi salatu wassalam. Och det berättas också att man frågade Aisha radiyallahu ta'ala anha om vad profeten Muhammad alayhi salatu wassalam gjorde i sitt hem. Vad gjorde han i sitt hem när han var med sin familj? Och det här finns i Bukhari och i andra böcker. Och då så sa Aisha radiyallahu anha att han var bashar min al-bashar. Han var en människa som vilken annan människa som helst. Eller han var en människa. Kan yufli thawbahu. Han brukade sy sin thawb. Och han brukade laga sina sandaler. Och han brukade mjölka, vad heter det, jätterna, de här de djuren. Wa yakhdimu nafsahu. Och han brukade ta hand om sig själv. Kana fi mihnati ahlihi. Och hon sa han brukade hjälpa sin familj. Han brukade sy sina kläder och laga sina skor. Och gör wa yasna ma yasna'uhu rajulu fi ahlihi. Och göra det som män gör med sin familj. Yani han brukade hjälpa sin fru, sin familj och ta hand om sig själv. Sy sina kläder, laga sina skor och mjölka djuren. Och han var den bästa människan som har levt. Idag, om någon gör det här, hjälper till hemma, då så säger vissa han är en toffel. Ja? Subhanallah. Så kan man inte säga, eller hur? Det är sant, kvinnan han kanske har största ansvaret i hemmet. Men det betyder inte att hon klarar allting själv, eller hur? Det är inte haram att hjälpa till. Det är till och med sunna att hjälpa till hemma. Så man ska inte tro att det är lågt. Och att man är en dålig man. Man förlorar sin manlighet om man hjälper till hemma. Det är inte sant. För profeten alaihissalam som var den bästa människan, den bästa mannen. Med den bästa manligheten. Hjälpte till hemma och tog hand om sig själv. Alaihissalatu wassalam. Och när det blev tid för bönen så gick han ut och bad. Jenny han tog hand om sina världsliga angelägenheter. Men försummade inte de religiösa förpliktelserna. Ja. Vad som också bevisar profetens ödmjukhet sallallahu alaihi wasallam är hur han förhöll sig till att folk prisade honom. Han ogillade att folk prisade honom i ansiktet. Anas radiyallahu anhu berättar att folk kom till profeten alaihi wasallam och de sa ja khairana. Du är den bästa av oss. Son till den bästa av oss. Wa ya sayyiduna. Och du är våran ledare och son till våran ledare. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Ya ayyuhannas alaykum biqawlikum. Låt bli att säga så här. Låt inte shaitan lura er. Jag vill inte att ni ska höja upp mig över min nivå, den nivån som Allah Ta'ala har gett mig. Jag är Muhammad ibn Abdullah. Allahs tjänare och sändebud. Och denna hadith är autentisk. Så de saker som sades till honom var sant. Han var den bästa. Och han var deras sayyid. Men han tyckte inte om att höra detta. Han sa låt inte shaitan lura er. Utan ge mig den nivå som Allah har gett mig. Jag är Allahs tjänare, Allahs slav och Allahs sändebud. Sallallahu alaihi wasallam. Och därför nämns det också i en mycket fin hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam fick välja. Han fick välja mellan att vara en profet och konung och en slav och konung. De här två kombinationerna. Att vara en konung eller profet och konung eller profet och tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han valde att bli en tjänare och ett sändebud till Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man sa till honom enta sayyiduna, du är våran mästare, då så sa profeten alaihissalatu wassalam Allah är sayyid hu Allah. Allah är våran mästare. Så han tyckte inte om de här orden. Trots att han var människornas mästare så tyckte han inte om att bli upphöjd framför folket. Och han förbjöd detta. Han sallallahu alaihi wasallam sa höj inte upp mig så som kristna gjorde med Ibn Maryam, Isa ibn Maryam. Utan säg istället att jag är Allahs tjänare. Abdullahi wa rasuluh. Och denna hadith finns i Bukhari. Yani gå inte extremt vad gäller mig. Så som kristna gjorde vad gäller Isa ibn Maryam. Han var en profet till Allah. Men de höjde upp honom till en nivå av en gud. Son till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är fel. Utan han var bara en profet och en människa. Och ingen gudom. Men de överdrev vad gäller honom. Och trots att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam förbjöd muslimerna från att överdriva. så finns det folk, muslimer, som har överdrivit. Och det här är också ett av domedagens tecken. Profeten Muhammad alaihissalam sa att det finns de av er som kommer att följa de som levde innan. Det vill säga judar och kristna. Steg för steg. De säger någonting, det kommer finnas en muslim som säger någonting. De tror någonting, det kommer finnas en muslim som tror samma sak. Tyvärr. Så det finns tyvärr muslimer som har överdrivit vad gäller tron på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vissa säger han är ljus, han är skapad av Allahs ljus. Det här är fel. Profeten Muhammad alaihi wasallam är inte skapad av ljus. Utan han är en människa och Allah har skapat människan från lera och av vatten. Eller hur? Vissa säger att hela jorden och universum och allting skapades för Muhammeds skull, alaihi wasallam. Det här är inte heller sant. Det är en påhittad hadith som nämner de här sakerna. Det finns många liknande saker som inte stämmer. Och vissa som upphöjer profeten Muhammed alaihissalam till sån här hög nivå. Vad gör de? De faller in i samma sak som kristna faller in i. De börjar tillbe profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, för de ger honom en status som endast Allah subhanahu wa ta'ala har i islam. De ser honom som gudomlig och tillber honom och tror att han kan gynna eller skada. Och faller då in i kyrk. Må Allah skydda oss. Anas sa också en annan väldigt fin sak. Anas ibn Malik, han sa att sahaba radiyallahu anhum älskade ingen människa mer än profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och när han kom så brukade de inte ställa sig upp för honom, för de visste att han ogillade detta. När profeten kom alaihi wasallam så brukade de inte ställa sig upp, för de visste att han ogillade detta. Idag är det inte så att när äldre människor kommer, alla ska ställa sig upp, eller hur? När sheikhen kommer, alla ska stå upp. Det här är någonting som är till och med ogillat i islam. Och det är till och med haram om en människa vill att folk ställer sig upp för honom. Det är en slags högmod. Men ibland av respekt kan man ställa sig upp för sin pappa eller någon kommer som man inte har sett på länge och sånt. Men det här att alla ska stå av respekt för en person. Profeten alaihissalam ogillade detta. Och sahaba satt när han kom och ställde sig inte upp av respekt för honom. För de visste att han ogillade just detta. Alaihissalatu wassalam. Vi finner också att profeten sallallahu alaihi wasallam var väldigt ödmjuk mot alla människor generellt. Mot barn, mot vuxna, mot kvinnor, mot slavar, tjänare. Han var ödmjuk mot alla. Till och med ödmjuk och barmhärtig mot djuren. Vad beträffar barnen så berättar Anas radiyallahu anhu att profeten alaihissalatu wassalam gick förbi en grupp med barn och han hälsade på dem. Han gick förbi en grupp med barn och han hälsade på barnen. Han sa salamu alaikum till barnen. En fråga. Vem är det som ska börja hälsa egentligen? De äldre eller de yngre? De yngre ska hälsa på de äldre, eller hur? Som det har nämnts i hadithen. Och yusallimu sarir och alal kabir. Ja? De yngre ska hälsa på de äldre. Så... Men här ville profeten alaihissalam också lära barnen att ge salam till varandra. Så han gick förbi barnen och hälsade på barnen. Och profeten alaihissalam brukade också beblanda sig med folket. Med barnen också. Som Anas radiyallahu anhu sa, som det berättas i Bukhari, att profeten alaihissalam kana yukhalituna, han brukade beblanda sig med oss. Och han brukade säga till min lillebror, ja Abu Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. Han brukade säga till hans lillebror, Abu Umayr, vad har hänt med den lilla fågel? Anas hade en lillebror som hade en fågel som han tyckte väldigt mycket om i en bur. Och en dag, han brukade leka med den här fågeln, och en dag så dog fågeln. Så profeten Al-Islam brukade trösta den här pojken och skoja med honom. Och göra honom glad. Alayhi salatu wassalam. Vi finner också att en gång så bad profeten Muhammad alayhi salatu wassalam med sahaba. Och han var imam som vanligt. Och ett av hans barnbarn, Al-Hassan eller Al-Hussein, gick upp och satte sig på hans rygg. Sallallahu alayhi wassalam. och lekte och red på honom. I salarna, han gjorde sujud. Kan ni tänka er detta? Ja, vem? Är ni den bästa människan som har levt? Största profeten någonsin. Leder de bästa människor i bönen. Det bästa som finns. Och en liten barn kommer och sätter sig på hans rygg i bönen. Och det pågick så länge. Han gick inte upp från sujud. Att vissa sahaba blev oroliga. De trodde att Allah skickade ner uppenbarelse. Och de frågade efter salat. Jenny, vad hände i Rasulallah i bönen? Kom det ner uppenbarelse? Och då så sa han att det var ingenting av det här som hände. Utan det här var min son, alltså mitt barnbarn, som satte sig och red på mig. Och jag ville inte avbryta honom eller påskynda hans lekande tills det att han var färdig. Idag, många äldre gubbar, de vill inte ens se barn i moskén, eller hur? De ser ut direkt. Om något sånt här skulle hända, det skulle vara katastrof. Ja? Subhanallah. Ja? Porta dig, va? Du får så här lapp i moskén, inte välkommen. Alla någonstans. Fanns också en annan sahaba som heter Yusuf ibn Abdullah ibn Salam. Han sa att profeten alaihissalam satte mig i sitt knä och strök mig på huvudet och gav mig namnet Yusuf. Så profeten alaihissalam, vad gjorde han här? Han satte den här lilla pojken i knät och strök honom på huvudet och gav honom namnet Yusuf. Det är också ödmjukhet att han var nära till barnen. Han försköt ingen eller någonting sånt. En gång var han på väg till någonting viktigt. Och på vägen dit så såg han Hassan och al-Hussein som lekte med barn. Så han lämnade sina sahaba och sprang mot sina barnbarn. Och började leka med dem så här med händerna så att de började skratta. Sallallahu alaihi wasallam. En gång höll han khutba i moskén. Och de också hans barnbarn kom. Han avbröt khutban och gick ner och tog upp barnen. Och en omfamnade dem. Subhanallah. Det berättas också i en autentisk hadith att profeten alaihissalam brukade besöka al-ansar och hälsa på barnen och stryka dem över huvudet och göra dua för dem. Så han brukade alaihissalam bry sig om folket och vara nära barnen och stryka dem på huvudet och göra dua för dem och liknande saker. Från profetens ödmjukhet alaihissalatu wassalam är också att han brukade inte klaga på folk. Anas ibn Malik sa att jag tjänade profeten alaihissalatu wassalam i ungefär 10 år. Khadamtu an-nabi alaihissalatu wassalam 10 sinin. Ungefär 10 år så tjänade han profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och vad sa han? Fama qala li uffin wa la lima sana'ta wala ala sana'ta aw asata wala bi'sa ma sana'ta. Anas radiyallahu anhu sa under dessa 10 år så sa profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig till mig en enda gång uff. Alltså så här, uff, vad är det här för någonting? Vad dåligt, vad äckligt. Aldrig. Och han sa aldrig varför har du gjort det här för? Vad gjorde du så här för? Eller varför gjorde du inte så här? Eller det här var dåligt. Eller vilken dålig sak du har gjort. Aldrig under 10 år, en enda gång så klagade han. Förstår ni? Om någon av oss skulle ha en betjänt eller någonting, skulle klaga jätteofta. Men han klagade aldrig under 10 år. Varför? Varför har ni inte gjort det här för? Allah musta'an. Alayhi salatu wassalam. Vi finner också i sunna att profeten alaihissalatu wassalam var ödmjuk i allting. Hans sätt att gå, hans sätt att tala, hans sätt att klä sig, hans sätt att äta på, hans sätt att sitta på, hans sätt att ligga på. Han var ödmjuk i allting. Högmod fanns inte i hans egenskaper på något sätt. Till exempel, de säger att han alaihissalatu wassalam, han sa akulu kama ya'kulu al-'abd wa ajlisu kama yajlisu al-'abd. Jag äter som slavarna äter och jag sitter så som slavarna sitter. Ja? Hur åt han alaihi salam? Satt han på bord så där med massa maträtter på en fin stol eller? Ja? Nej, han satt på golvet alaihi salam. Och var ödmjuk när han åt. Han satt tillsammans med sahaba, som det också berättas i en autentisk hadith. Sahaba, de sa, som Jabir ibn Samura, han sa, brukade ni sitta, eller han frågades, brukade ni sitta med Allahs sändebud, alaihi salatu wassalam? Han sa naam. Och han brukade vara tyst i långa perioder. Och han brukade sitta tillsammans med oss, och sahaba gjorde poesi till varandra och han lyssnade. Och de brukade nämna saker som hände i jahiliya. Och vi satt och skrattade åt dessa saker. Och profeten sallallahu alaihi wasallam log när han hörde dessa berättelser. Yani sahaba satt och profeten sallallahu alaihi wasallam satt med dem. Och de gjorde poesi med varandra. Och de brukade prata om vilka dumma saker de gjorde innan de var muslimer. Och skratta åt dessa saker. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade le tillsammans med dem. Vi finner ju också den här kända berättelsen om att när folk kom till Medina för första gången och ville träffa profeten Muhammed alaihi salam, så kom de in i moskén och folk satt. Och vad sa de? Vem av er är Muhammed alaihi salam? Vad betyder det? Att han var en av folket. Han särskilde sig inte med kläder eller han satt inte på någon speciell plats. Utan han var en av folket, ödmjuk. Satt med sina sahaba. Och han var den bästa av människor. Idag många av kungar och liknande saker, det är omöjligt att komma nära dem, eller hur? Allah musta'an. Profeten alaihi salam sov också väldigt ödmjukt. Han hade en kudde av skinn som var fylld med blad. Och hans sängmadrass, det var också typ så här skinn med lite blad under. Alaihi salam. Och ibland sov han på mattor som var vävda av palmblad. Ni vet, palmblad är väldigt strävt och hårt, som lämnade märken efter sig på kroppen. Alaihi salatu wassalam. Han brukade också aldrig tacka nej till en inbjudan. Till och med om en slav bjöd honom på någonting, så gick han åt tillsammans med slaven. Till och med om det var bröd eller vad det än var för någonting, så satt han med slaven och åt. Alaihi salatu wassalam. Profeten alaihi salatu wassalam var också fåraherde. Som alla profeter, de var fåraherdar. Och det här är också någonting ödmjukt. Det är inte så här, wow, jobb, eller hur? Att vara fåraherde. Det är ingen så här statusjobb idag. Men han var fåraherde som alla andra profeter. Och vissa ulema säger att det här är också för att lära dem ödmjukhet och att de ska vara ensamma. Och det finns mycket lärdomar i att vara fåraherde i alla fall. Också sahaba sa att när vi hälsade på profeten alaihi salam, så brukade han inte, eller han var inte den första som släppte handen. Ni vet när man håller hand. Och vi säger inte skaka hand. Att hålla handen, man säger assalamu alaikum, är sunna. Som det har berättats i många hadither. Att det är också en sak som gör att man blir förlåten för synder. Att hålla en broder i handen. Och det här är en sed som är någonting bra i islam. Som islam har godkänt. Och det finns stor belöning i detta. Men det är att man håller hand. Inte det här skakan. Man ska inte skaka på handen, utan hålla handen still. När sahaba brukade hålla hand med profeten Muhammed alaihi salam, så brukade han aldrig vara den som tog bort handen först. Och samma sak när folk pratade med honom i örat, så var han inte den som tog bort örat först, utan folk var de som tog bort ansiktet först. Alaihi salam. Han brukade tala med folk och fick dem att tro att de var de bästa av människor. Ödmjukhet, eller hur? Alaihi salam. Så han var ödmjuk mot sahaba, mot kvinnor, sina fruar, mot de fattiga, slavar, djuren, barnen, mot alla i samhället. Och var inte högmodig mot någon. Och det här är just det som är lärdomen. Om profeten Muhammed alaihissalam var ödmjuk, vad ska då vi vara för någonting? Eller hur? Vi ska också vara ödmjuka. Och inte tro att vi är någonting. Och jag tänkte avrunda med det, att tala lite grann om ödmjukhet i islam. Att tawadu, ödmjukhet i motsatsen till högmod. Profeten alaihissalam fördömde högmod. Och han sa att den som har så lite som en myras vikt av högmod i hjärtat kommer inte gå in i paradiset. Den som har lite kibber i hjärtat kommer inte gå in i paradiset. Och vissa av sahaba sa då, ja Rasulullah, vad säger du om en man som tycker om att ha fina kläder och fina skor? Och då så sa profeten alaihissalam att inna Allah är jamil wa yuhibbul jamal. Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Högmod är att förkasta sanningen och att se ner på folk. Högmod är att förneka sanningen och att se ner på folk. Genom högmod är inte att ha fina kläder. Utan högmod är någonting som finns i hjärtat. Två stycken egenskaper är högmod. Och det är att förkasta och neka sanningen. Och två, att se ner på folk. Att tro att man är bättre än andra människor. Så ödmjukhet blir totala motsatsen. Vad är motsatsen till dessa två? Att acceptera sanningen och att respektera folk. Att inte se sig för mer och bättre än folk. Så högmod är någonting väldigt, väldigt farligt. Att inte acceptera sanningen. Och en muslim ska acceptera sanningen från vem den än kommer. Förstår ni? Det spelar ingen roll om det är den största sheikhen i islam. Om den minsta muslimen, okunnigaste muslimen, kommer med någonting som är sant till den här sheikhen, så måste han acceptera. Måste. Till och med om det är en kafir. Eller hur? Man måste acceptera sanningen från vem den än kommer. Kvinna, barn, kvinna, man, barn, vuxna, fattig, rik, spelar ingen roll. Man måste underkasta sig sanningen. Acceptera Koranen och Sunna. Och därför så sa Imam Shafi'i rahimahullah att muslimerna är överens att det inte är tillåtet att lämna en Sunna när man har fått den klar för sig på grund av någon annans uttalande. Det är inte tillåtet i islam att säga nej. Om man säger till dig, Allah säger, eller profeten säger, sallallahu alaihi wasallam. Du säger nej, jag följer min imam. Nej, jag följer min kultur och tradition. Och sätter det här över Koranen och Sunna. Det här är inte tillåtet i islam. Och personer som gör det ligger väldigt, väldigt farligt till. Utan en muslim ska acceptera allting och underkasta sig sanningen. Och islam är ju al-istislam. Att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan och ödmjukhet. Så högmod går inte alls ihop med islam. Och den andra, att se ner på folk. Att tro att man är bättre än andra människor. Det är också en väldigt, väldigt ful egenskap som en muslim inte ska ha. Som muslim ska man också veta att de här sakerna som gör folk högmodiga, vad kan det vara för någonting? Det kan vara kunskap. Man ser sig själv bättre än andra, jag är kunnigare än dig. Du är jahil, jag är alim. Eller en person ser sig själv bättre på grund av pengar. Jag är rik, du är fattig. Eller skönhet, jag är snygg, du är ful. Styrka, jag är stark, du är svag. Status, jag är president, jag är kung, jag är civilminister. Du är ingenting. De här sakerna och andra kan göra människor högmodig, eller hur? Botemedlet är vad? Att veta att allt de här, alla dessa saker, är från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah var den som gav dig kunskap. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah lärde oss då vi inte visste. Allah är den som ger människan makt och styrka och pengar och skönhet. Så alla de här gåvorna som vi har fått av Allah subhanahu wa ta'ala, de är egentligen som ett lån. Vi står i skuld till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska tacka Allah för alla de här gåvorna vi har fått. Så hur i hela världen kan vi vara högmodiga och tro att vi är bättre än andra? Det går inte. Och det ska man inte göra. Utan en muslim ska ödmjuka sig själv. En annan farlig sak är al-ujb. Och det är liknande. Det är att man tror att man är bättre än andra. Eller man förundras över sig själv. Man förvånas över hur bra man själv är. Och det här är en väldigt, väldigt dålig egenskap. Profeten alaihissalam, han sa att det finns tre saker som får människan att gå under. Muhlikat. Han sa shuhun muta. En girighet som man ger gehör till. Man följer sin girighet. Wa hawa muttaba. Och man följer sina lustar. Wa ijabu al-mar'u bi nafsihi. Och att en person förundras över sig själv. De här tre sakerna får människan att gå under. Man följer sin girighet, man följer sina lustar och att man då tror att man är någonting, man är bättre än andra och så vidare. Och det var just det här som fick shaitan att gå under, eller hur? Iblis. Den första synden han begick, det var al-ujb. Han trodde han var bättre än Adam. Han såg upp till sig själv och trodde sig för mer än andra. Och såg ner på Adam a.s. Och sen vägrade han. Det här ledde till att han fick kibr och vägrade att acceptera Allah Ta'alas beordring. Så vissa lärda säger att kibr är den första synden som någon begick mot Allah subhanahu wa ta'ala. Då shaitan var den första som begick den här synden. Och kolla vad det ledde shaitan någonstans. Det här högmodet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Här så sa profeten alaihi wasallam: "Allah har uppenbarat för mig att ni ska ödmjuka er och ingen ska vara typ stolt eller förmer än någon annan." Och ingen ska göra orätt mot någon annan. Eller gå över gränsen gentemot någon annan. Och denna hadith finns i muslim. Så Allah Azza wa Jal har uppenbarat för profeten Muhammad a.s. att muslimerna ska ödmjuka sig själv. Abu Huraira berättar också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sadaqa minskar inte en persons pengar. Eller sadaqa har aldrig minskat en persons pengar. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّنَ. Och Allah ökar bara en tjänare i ära då han förlåter andra. وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Och ingen har någonsin ödmjukat sig själv inför Allah förutom att Allah kommer att höja upp honom. Och det här är tre saker där folk generellt tror motsatsen. Folk tänker: om jag ger pengar, då förlorar jag pengar, eller hur? Om jag ger pengar till fattiga, då förlorar jag pengar. Men så är inte fallet. Utan det som du ger finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det du har investerat. Och Allah har lovat att ge tillbaka. Allah ta'ala säger: "Människa skänk och jag ska ge till er." En autentisk hadith. Så när man ger, man får tillbaka. Två, många människor tänker när de har en tvist mellan någon: han har gjort fel mot mig, jag ska aldrig förlåta honom. Om jag förlåter honom kommer jag att framstå som svag. Det är så som folk tänker, eller hur? Jag ska framstå som den starka. Den som är beslutfast. Motsatsen. Förlåt folk och Allah kommer att ära dig. Inte sänka dig, Allah kommer att ära dig. Och tre. Om du ödmjukar dig för Allah kommer Allah att höja dig. Och det här betyder att de som är högmodiga mot Allah kommer Allah att sänka. Eller hur? Och det här är någonting man kan se. Högmodighet funkar inte. Bara ett exempel. Vad var det de sa? De kallade Titanic för den osänkbara. Ha? Vad var det som sänkte Titanic? Det var vatten. Isblock, eller hur? Den osänkbara sänktes av vatten. Högmod, eller hur? Vissa boxare, ingen kan vinna mot mig och så vidare. De krossas och förnedras. Man ska inte säga såna här saker. Man ska inte vara högmodig. Utan man ska vara ödmjuk. Till och med profeterna al-Islam och sahaba när de gick ut i krig. Allah förbjöd dem från det här att liksom förundras över sig själva och sin makt och sånt. Utan alltid förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och se sin ödmjukhet och att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och veta att seger kommer bara från Allah. Vi kan inte göra någonting, vi är svaga och så vidare. Så det är väldigt, väldigt viktigt att en muslim ödmjukar sig själv. Ja. Det finns också en annan mycket fin hadith om ödmjukhet som berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ma min adamiyyin illa fi ra'sihi hikmatun bi yadi malikin aw malakin. Det finns ingen människa förutom att han har en ängel vid huvudet. Och denna ängel håller i vishet. Denna ängel håller i vishet. Om människan ödmjukar sig, då sägs det till ängeln, höj denna persons vishet. Och om han är högmodig, så sägs det till ängeln, sänk hans vishet. Och denna hadith är Hassan. Så vad händer här? Om du ödmjukar dig för Allah subhanahu wa ta'ala, kommer Allah att ge dig vishet och kunskap. Om du är högmodig mot människor, mot Allah, kommer Allah att ta bort din kunskap och vishet och göra dig dum. Så ju mer ödmjuk man är, inshallah, ju mer kunskap kommer man att få. Och därför finner man också, subhanallah, att de ödmjukaste av människor, idag till exempel, är oftast ulema. De lärda. De är de bästa. Men, wallahi, de ser aldrig sig själv som bäst. Man ser sheikh, och de vägrar referera till sig själv som sheikh, och som alim, och som kunnig. Eller hur? Subhanallah. Sheikh Albani brukar säga om sig själv att för varje dag som går så inser jag bara hur okunnig jag är. Jag är bara en tawailib, en liten, liten student. Och han studerar mashallah hadith i 60-70 år. Och den kunnigaste om hadith på hela jorden kanske. Han säger bara en liten student. Allahu Akbar. Och det här är en sak som Salaf har sagt. Att kunskapen har tre nivåer. När man börjar studera islam. Den första nivån, när man tror att man kan allting. När man börjar studera. Man får lite kunskap. Man tror man kan allting. Alla andra har fel. Den andra nivån. Man börjar förstå att man kanske inte kan så mycket. Den tredje nivån och högsta nivån. Du fattar att du inte kan någonting alls. Eller hur? Att du är så otroligt okunnig. Vem bemästrar arabiska språket, grammatik? Bemästrar Koranen och tafsir? Vem bemästrar fiqh och hadith och kunskapen om hadith? Aqida. Vem bemästrar all den här kunskapen? Eller hur? Det är väldigt svårt. Så när man börjar ge sig in i kunskap, du fattar hur mycket kunskap det finns och hur okunnig du är. Men den som är okunnig och börjar läsa några böcker tror han kan allting. Så det är en farlig sak. Och det här är något man kan se mycket idag på internet och sånt. Folk svarar på frågor, sker och ger lektioner hit och dit på Facebook och YouTube och så vidare. Och de ser sig själva som stora. När man ska känna till sin egen status. Och ödmjuka sig själv. Eller hur? Många av sahaba som var väldigt kunniga när de kom och frågade om frågor. De kunde svaret. De sa fråga honom. Han är äldre. Fråga honom, han är kunnigare. Fast de visste svaret. Eller hur? Jättemånga. De var rädda för att svara på frågor. Sahaba radiyallahu anhu. Idag. Allah mustan. Vem som helst svarar på frågor. Eller hur? Nam. Vi nämner en till hadith och sen så avslutar vi. Profeten alaihissalam, han sa: de av er jag älskar mest och som kommer att vara närmast mig på domedagen är de med bäst karaktär. Och de jag hatar mest av folk och de som är längst bort från mig på domedagen är de al-tharfaruna wal-mutashaddiquna wal-mutafayhiquna. Och då så sa sahaba ja Rasulullah, vi vet vad tharthar, det här ordet är svårt, thartharuna är för någonting. Och det är de som överdriver när de pratar. ni vet, sån här retorik. De försvårar sitt språk så att folk inte ska förstå vad de säger.